Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej.
Hej.
Vet du vad jag har hört? Det här är också famous last words. Den här kategorin av citat. Den här sortens tankar får jag. Att folk är så här, hade man kunnat få det, hade man fått det by now.
Ja.
Och så går de ut med den andan ut i världen.
Ja.
Och kramas, sitter nära, håller hand, djupkyssas.
Djupkyssas också. Oj,
vilket har blivit en term.
Djupkyss.
Ja, vilket trendar.
Är det när man hämtar ner tonsillerna?
Just det.
Och touchar.
Det är som liksom en brunn när hinken åker ner.
Ja, man gräver.
Det,
är så,
det tänker jag också på när jag djupkyssas.
Men djup, alltså det är ju deep kissing. Det är typ på något sätt låter det härligare. Djupkyssas låter verkligen som, ja, men precis, som att man går ner och gräver. Mm. Och det är ärligt talat, let's be honest. Vi har alla hånglat med någon sån som tror att det är typ principen.
Vi har alla hånglat med LKAB av hångel. Är det det du säger?
Losavara Kirunavara.
AB.
Återigen har jag tre grejer som har gjort mig på bra humör.
Gott humör.
Det har kommit skratt i vissa fall.
Britta Zackaris exportverksamhet, gott humör.
Ja, men jag tycker liksom, ja precis, det kan jag gärna, alltså fan vad jag tycker att vi behöver ett garv eller lite glada nyheter. Och det här är en sån, du vet, om jag drev ett sånt där konto, det skulle vara sjukt impopulärt, men du vet, jag har ju dykt upp i så här coronatider, typ så här good news.
Ja.
.com. Och bara, jag tror titta den här så hunden som längtade efter sin ägare jättelänge och så kom man äntligen och då blir hunden så här glad.
Men typ jag tror tidningar grejer också börjat ha flikar.
Ja.
Goda nyheter.
Ja, och jag tror att det går svinbra, för det är ju så mycket, alltså sådana dyker så mycket upp,
nej,
i
men
mitt
jag
flöde.
Jag känner folk som aktivt säger till mig att nej, men jag läser inte nyheter längre. Jag har dolt allt sånt. Man kan ju dölja konton. Vilket jag gör väldigt mycket.
Ja, det gör jag med.
På Instagram och Facebook och sådär.
Jag döljer dock inte nyheter.
Nej, exakt. Och det, jag vet inte om jag helt ska avfärda det här beteendet. För jag förstår det delvis. Alltså jag förstår impulsen. Men jag vet också vad det leder till i förlängningen. Och det känns lite riskabelt. Börja skita i nyheter helt.
Verkligen.
För hundar.
Ja, men hundar eller typ syskon som är gulliga med varandra och sånt där. Ja, skitsamma. I alla fall om jag drev ett sånt konto, då skulle det upp på det, skulle i alla fall att du gillar inte att prata mode.
Yeah.
Men Selams klänning har burits av Beyoncé.
Nej, jag vet.
Selam Fesaie, som vi ju tidigare har pratat om i podden, som är en otrolig person och designer och äntligen skulle jag vilja säga. För det känns som att det typ var en tidsfråga att Beyoncé. Men jag är, och det är så mycket jag undrar kring det här. Om hon, alltså du vet, är det så här, har liksom representanter från Beyoncé typ ringt till Selam? Det här borde vi egentligen ha grävt lite i.
Nej, men jag pratade med Selam för ett halvår sedan. På en middag.
Perfekt, jag visste att du skulle sitta på additional info.
Och, nej, men man vet ju att en person som Beyoncé har ju stylister på nästan industriell nivå.
Mm.
Att de konstant har kontakt med olika designers om kommande projekt, för att det är såna jävla volymer som krävs. Och att det sen sållas och jobbas. Så jag tror att Selam har haft kontakt med stylisterna. Och att de scannar ju och sållar genom alla modeveckor, och Selam har fått väldigt mycket internationell press.
Mm.
Och såklart går helt i linje med Beyoncés tema för den nya filmen och visuella albumet Black is King, att uppvärdera svarta kroppar, svarta liv, svart design helt enkelt.
Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hon blev omskriven i den prestigefyllda Vogue och snabbt kunde vi se världsstjärnor som Tracy Ellis Ross bära hennes kreationer på röda mattan. Vi kan följa hennes liv på SVT Play i miniserien Sell om stil. Och det här är bara början för detta stjärnskott. Och därför är det en stor ära att få välkomna hit den fenomenala Selam Fesaheye.
Det är alltid gett...
Säg.
Selam Fesaheye. Men det var allt annat för klockren.
Men jag tänker så när folk säger till dig typ så här, gud vad du är politisk. Kan vi inte prata lite om det?
Jo, typ? För det kände jag lite med min visning. Mm. Att man så pratade väldigt mycket om vilken fantastisk cast det var. Vilket det var. Men det kändes som att det för vissa personer blev så tydligt ett statement för att vi var så många svarta personer tillsammans.
Ja.
Det blev som en påminnelse för mig att så här, shit, alla vi tillsammans är ett statement. Ja. Alltså vi kan inte ens välja att bara vara snygga i kläder och vara riktigt tunga personligheter eller så här, grymma modeller. Nej. Utan så här, vi måste vara ett statement. Vi kommer aldrig... i hur det ser ut just nu, komma undan med att bara vara.
Har du sett den, Black is King?
Ja, jag har bara sett lite några klipp. För det som också har hänt är faktiskt att en annan svensk, inte lika känd, men Stina Rand, som hon heter på Instagram, Stina Randstad, har i samma produktion fått med två kreationer som sitter då inte på Beyoncé, men Tierra Whack och Bussiswa som är ja men alltså det är ju inte tråkiga kreationer som de bär. Stina Rand har ju liksom klätt ganska mycket artister innan, så hon har ganska så här scenvänliga kläder med liksom väldigt mycket, alltså det är ingenting som ber om ursäkt för sig på scen om man säger så, men det är så jävla coolt tycker jag.
Nej, men Selam har ju varit med i intervjuer i Vogue och liknande, och det måste ju vara där någonstans som hon, att de fick upp ögonen för henne, Beyoncés team. Men vad tycker du om Black is King-projektet? Alltså del två eller tre nästan av hennes samarbete med Disney kring Lejonkungen. Mm. Del ett var ju att hon faktiskt voiceade Nala i filmen. Mm. Det såg du.
Mm.
Vad tyckte du om Lejonkungen? Snackade vi om det?
Ja, vi pratade jättemycket om det.
Jag tyckte det var podden. National Geographic. Det blev väldigt själlöst med den sortens animation. Och sen det här tillhörande albumet The Lion King : The Gift med massa otroliga artister. Och nu då till slut ett visual album, Black is King. Och jag tycker att det är väldigt kraftfullt, och hon är väldigt tydlig numera med sin politik och sina åsikter gentemot hennes lite mer, hennes vilja att ändå blidka olika vilsna Taylor Swift-fans. Hon har haft för sig sånt innan, vilket jag tycker har varit ganska själlöst.
Vad menar du med det, att blidka Taylor Swift?
Nej, men hon har gjort låtar som det finns den här XO på gammal skiva.
Chris Martin skrivna.
Ja.
Eller hur?
Vad håller hon på med?
Sluta Coldplay.
Du lurar ingen och du behöver inte dem. Och hon kom ju till en punkt när hon insåg det. Jag behöver ju inte det här, just
Nej,
det.
Exakt.
Med information och allt det där. Och nu känns det som att hon med det här verkligen sätter ner foten och har insett att just det, jag är otroligt fruktansvärt rik och så begåvad. Jag ska bara använda det till att föra ut mitt budskap.
Ja, och jag tycker att Lemonade, alltså jag älskar den här typen av, jag trodde inte att jag gjorde det, men den här typen av så här visuella album är typ exakt det hon ska göra.
Men det är synd att hon har gjort Lemonade, för allt bleknar ju efter det.
Ja, men jag tycker det här är typ och toucha det.
Alltså Lemonade har ju mer konstnärligt djup på något sätt. Det måste man ju, alltså det kan man ju verkligen
inte
säga.
Jo, men det kommer ju ur ett sår.
Penis men, art. Ja, samtidigt som Black is King kommer ur ett mångmiljon miljard deal med Disney. Och det är inte fysiska.
Nej.
Beyoncé ska också ha sitt.
Jag köper det. Ja. Pengarna ska in.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nummer två på min lista, The Bechdel Cast.
The Bechdel Cast?
Ja,
Okay.
Det är en podcast där två briljanta människor, alltså du och jag hade typ kunnat göra den här podden, känns det som. Mm. Alltså The Bechdel Cast.
Men inte förra veckans avsnitt.
För att det som det går ut på är helt enkelt att det är två programledare som tittar på film och sen utifrån Bechdel-testet, som vi ju alla vet är att två namngivna kvinnliga karaktärer ska ha en konversation i längre än två repliker som handlar om något annat än män.
Ja.
Och det är förvånansvärt få filmer som klarar det här testet.
Och mitt skämt nu var jag alltså att vi snackade om Elon Musk, Donald Trump och Kanye West förra veckan. Alla tre på något sätt i relation till kvinnor, verkligen.
Just det.
Men ibland måste man också kunna prata om män för att de ju styr världen.
Just det.
Så Bechdel-testet är ju ganska trubbigt verktyg, men säger ändå någonting, tycker jag.
Det säger ändå ganska mycket. Och det blir så jävla kul när det här, det är två väldigt skarpa personer, Caitlin Dö och Jamie Lowe, som de kallar sig själva. De går igenom kanske lite otippade filmer. Alltså det är ganska kul för att de drar till exempel igenom Space Jam.
Kul!
Utifrån Bechdel-testet.
Fantastiskt!
Och de säger att det inte bara, det finns två huvudproblematiska saker. Inte bara är det att Space Jam inte klarar Bechdel-testet, utan det öppnar också med en R. Kelly-låt.
Ja, men finns det några kvinnliga aliens med i filmen? Var är representationen för kvinnliga aliens i film? Den podden kan jag göra.
Jag ser fram emot det, Parisa.
En sak till om Space Jam. Förstår du hur stort det är för en, säg, 8-åring att det kommer en film som kombinerar några av dina största intressen på jorden?
Alltså både Looney Tunes och Michael Jordan.
Space and basketball.
Space and Jam.
Alltså, det kommer ju en ny film med the one and only LeBron James, Space Jam 2. Och efter hans rolltolkning i Trainwreck, Amy Schumers film, så jag är otroligt peppad.
Ja, men precis. Men Space Jam 2 har ju varit på gång i 5 år.
Det kommer hända.
Ja, men de vidrör det lite grann. Att de var på gång att vänta in den innan de skulle dra. Men den kommer aldrig. Så att de recenserar då Space Jam. En annan film som var väldigt kul att höra de prata om var Bad Moms.
Mm.
Alltså jävligt bra skådisar i rollerna. Mila Kunis, Kristen Bell, Catherine Hahn, våran favorit.
Otroligt.
Christina Applegate. Alla stora komiska genier. Som kanske på grund av att det är två män som har skrivit alla roller, inte riktigt får komma till sin rätt.
Kan det vara så att männen har skrivit det?
Det är samma män som har skrivit Baksmällan.
Ja, oh, du ser.
Another major writing flaw in this story is that the writers bravely, instead of examining where do these pressures on mothers come from? Mm-hmm. Like, what systems are enforcing it? They instead make the reason that things are difficult for all mothers be Christina Applegate.
Right.
It's her fault that that every modern mother feels pressure and feels insecure and inadequate. It's actually Christina Applegate's fault.
Yep. Den är så jävla bra för att dels är den rolig, alltså tonen är liksom lättsam och tramsig som vi gillar, men också sjukt kunnig, och det är ju väldigt de är, alltså en av dem är manusförfattare, så att det är ju en väldigt kunnig liksom dramaturgisk stomme i det här också.
Fan,
som, ja, och de kan mycket om Hollywood och liksom vilka producenter och hej och hå. Så att den är liksom skitkunnig och bra, och jag bara njuter av att den finns.
Men vi skulle kunna göra en sån här grej, för vi hade ju specialavsnitt av Game of Thrones när det
blev det sig. Var roligt. Minst
och det var ju det var en stor höjdpunkt i poddens historia.
Oj.
Också för att det var ju precis då det briserade. Sista säsongen, det sista sveket från Game of Thrones skrivarna, manusförfattarna. Och det kanske också är värdefullt då att gå tillbaka, rewatcha grejer, men med andra ögon.
Och just och det, ja, kul.
Jag kan ju tipsa på Britta och Parisa på Instagram.
Alltså typ att vi skulle kunna ta gamla, goa,
ja,
serier.
Ja. Tips om serier och filmer, så skulle vi kunna göra någon specialare någon gång. Om vi verkligen går igång på filmen.
Tänk också på att mitt lilla barn snart börjar dagis, och då känns det ju som att den här podden har oändliga möjligheter.
Ja.
Vi har inte riktigt pratat om det. Så Lana Del Rey,
LDR,
har släppt
Nej.
Ett spoken word album.
Just det! Det här snackade, jag lyssnade in på P1 morgon som ni vet varje morgon, och de var ju, de slängde sig på det här.
Jag skrattade det är poesi, rakt ut.
Det är poesi, det är en poet, sa de gång på gång. Och då kände jag, det här måste vara kast.
Nej men låt oss prata om, så här, först och främst, spoken word. Mm. Själva typ grundstommen i, alltså så här,
all det handlar om humor.
Nej men alltså dels det, men alltså så här, jag kan säga helt ärligt, vet du när jag först stötte på spoken word?
Open mic night i Umeå. Du skulle gå på
efter. Du har höga tankar om Umeås kulturliv här. Ja. Det skulle det absolut kanske kunna ha varit, men det var faktiskt i den otroliga ädelstenen av en tv-serie som hette Moesha.
Moesha.
Mo to the. Brandy Norwood, allas vår R&B-älskling, spelade huvudrollen i Moesha. Där stötte jag på spoken word för att Brandy typ någon gång gav sig på det. Det var någon open mic night på deras hangout-café som de alltid var på. Men alltså, grejen är att spoken word har ju så jävla mycket med civil rights movement att göra. Det är liksom, föddes mycket i Harlem. Det är grund till hiphop och rap. Det känns så jävla märkligt att Lana Del Rey ska kliva in.
Också helt i linje med hennes beteende och uttalanden senaste året.
Exakt! Det är det som är så jävla skrattretande. Har du inte lärt dig någonting, Lana Del Rey? Ska du ge en liten recap? För hon har ju gjort en del liksom mindre lyckade uttalanden om...
Det var att hon var ute och pratade om att hon tycker att anklagelser om att man är översexualiserad yttrar sig olika för henne gentemot exemplen som Nicki Minaj, Beyoncé och fler personer som alla råkade vara kvinnor of color, som man säger i den här diskursen. Och folk blev ju väldigt snabbt upprörda över detta, för hon har ju byggt en hel persona på att vara en slags sexy baby som eventuellt kallar sina älskare för daddy.
Ja, exakt.
Eventuellt. Jag tror att hon har låg varumärkesskyddat att kalla sina älskare för daddy. Tror du inte det?
Säkert.
Gick till trademarkkontoret. Jag vill äga det här fenomenet. Att den jag ligger med, den kallar jag för daddy. Det är Lana Del Rey för mig. Och hon gjorde då en stor poäng och att hon menar på att hon blir avfärdad, underkänd och så vidare. Och blir anklagad för att vara översexualiserad. Men de här då?
Ah.
Och folk tyckte att det var väldigt enögt och såklart bidrog till att nedvärdera de här kvinnorna. Det är Lana. Jag bara pratar på tills du är...
Ja, precis. Nej, men jag skulle bara säga, hon försvarade sig då när hon då blev anklagad för att vara bland annat rasist, så hävdar hon att liksom, det är mina största idoler och så vidare. Men det var ju ändå kritik mot dem. Hur som helst. Alltså hon sitter inte direkt säkert i rasistbåten, om man säger så. Hur ska jag säga? Nej, men alltså hon har... Ja, men poängen det är, också är hon har i alla fall varit liksom problematisk.
Ja, men det är också grovt, för hela hennes estetik flörtar ju med någon slags superpatriotisk amerikansk grund. Det är cherry cola, det är motorcyklar, det är öknar, ja, det är flaggor, det är korta jeansshorts. Och då komma ut och kasta sån här ogrundad, ganska misogyn skit rassigt runt sig.
Ja.
Men berätta, hur var det här spoken word-albumet?
No one's ever really held me like you. Not quite tightly, but certainly I feel your body next to me, smoking next to me, vaping lightly next to me, and I love that you love the neon lights like me.
Nej, men alltså det, jag tycker ju, jag är ju inget fan av hennes musik från början. Jag har faktiskt, alltså, I have been known to say, be någon stänga av när jag var gravid, så började jag må fysiskt illa av Lana Del Reys musik. Så jag liksom, det är typ så här,
Påminner det dig om ögonblicket av befruktning? Var det därför du mådde illa?
Va?
Jag tycker all hennes musik är någon
alltså,
slags
tycker
lismande...
Tycker du att den är så sexig?
Jag tycker det bara är förspel eller gråta efteråt.
Nej men gud, jag har typ helt annan känsla kring det. Jag tycker typ att det är så här... Alltså jag får så här mer känsla av att någon liksom ligger och skaver mot mig, alltså på ett obehagligt sätt. Alltså jag tycker inte det är sexigt någonstans, utan jag tycker liksom att det är ångest och gnälligt.
Jävla kläng och gnäll.
Ja, exakt. Alltså typ tjatsex.
Ja.
Känslan av någon, så här, man vänder sidan till och försöker sova och så känner man ett litet krafs på ryggen. Vi har alla varit där.
I bästa fall ett krafs.
Ja. I alla fall så nej, men alltså jag mådde alltså under min andra graviditet, jag mådde verkligen fysiskt illa av Lana Del Rey, så att det här är herregud, det var ju, var det fräscht sagt av mig?
Ja.
Ja, nej men alltså jag vet inte, jag tycker bara att det är väl touch av osmaklig, alltså jag kan inte tänka mig att hon har gjort någon vidare fundering kanske kring om det är lämpligt att just ta så här spoken word uttrycket och göra det i Lana Del Rey tappning. Jag vet,
om vi tar det åt sidan, i och med att man måste kunna ändå ägna sig åt kulturformer som är grundade av andra folkgrupper.
Ja, men alltså hade hon dragit en jojk hade vi ju rasat.
Motsvarar det här en jojk för dig alltså?
Nej, men det är ändå där och tafsar tycker jag.
Men det heter alltså Violet Bent Backwards Over the Grass och finns en audiobook och hardcoverbook till. Det är inte långt ifrån Beyoncé-dealen, det här masspaketeringen de har börjat med artisterna.
Och vilket ju såklart, de måste ju hitta nya sätt att tjäna pengar och sådär. Och det, jag kan absolut tänka mig att Lana Del Rey, ja, men ni kan väl, alltså fan, jag är inte emot att ni som gillar henne hör av er och berättar för mig varför hon är en så här stor poet och sådär. Men jag tycker bara att hon är har ni hört något vitare? Så känner jag typ.
Till hennes försvar, kanske för att hon förutsåg att Britta Zachary skulle rasa och jämföra det här med att sno en jojk, så gick hon ut i december med det här meddelandet. Hälften av intäkterna kring det här poesiprojektet kommer att nyttja Native American organizations around the country, whether it's for preserving their rights or trying to help keep their land intact. Jag ser det som att hon försöker gottgöra för Touché. Alla hennes fans på Coachella som har haft såna här fjäderhattar på sig.
Säkert. Ja, de är ju överrepresenterade i hennes crowd.
Ja.
Okej, där fick jag.
Gott snack. Men nu är det augusti. Och en bit in i året utlöstes en pandemi. Och i samband med det hade vi ett väldigt underhållande, måste jag säga, avsnitt apropå corona.
Om så bara för oss två.
Hur kunde vi ta oss den rätten? Det känns helt opassande.
Gör det?
Nej.
Är det så att man, om man lyssnar på det nu, så är det jättepinsamt hur vi går loss, eller?
Nej, inte pinsamt.
Nej.
Men jag tycker att vi var tidigt ute. Och där lanserade du gameshowen Hur många karantändagar innan X?
Just det!
Ja! Yeah. Och där var några av dem i gameshowen. Xet kunde vara innan jag plastikopererar mig. Mm. Man sitter hemma och bara ser sig själv i olika hemska vinklar. Och man utseendet fallerar, havererar för varje dag.
Men också att man hade så jävla mycket tid att titta sig själv i spegeln. Det var det som var problem, och fortfarande problemet tycker jag. Det borde ju för sig ha varit bra också för att vi inte får ta oss i ansiktet. Det är ju väldigt bra för huden. Mm. Sen vill jag minnas att det var en punkt som var hur många dagar innan jag skiljer mig.
Exakt. Och där vet vi ju hur det ligger till.
Ja, alltså jag, precis. Jag har inte gjort det än i alla fall.
Du skulle droppa en bomb i podden.
Men vi vet inte hur många dagar det är kvar.
Just det. Ni vet ju det. Det har ju berättats tidigare att Kina hade en spike i skilsmässofall efter corona. Man har varit isolerad med samma person väldigt länge. Och man brukar ju kunna distrahera sig från de här personernas äckliga beteenden och personligheter.
Men inte medelst jobb.
Ja. Nej, men alltså jag tycker eller fest eller vad det är.
Det vore intressant också att se om den där, för det här är kanske fördom, men jag tänker att Kina är ett sånt land där man kanske jobbar väldigt mycket eller tillbringar väldigt mycket tid på jobbet, och om man då helt plötsligt måste men herregud, vad är det här för människa som jag lever ihop med? Det är första gången man ser det.
I kombination med det bryska uppvaknande dödsångest kan ge. Vad gör jag med mitt liv?
Ja, just det.
Och du vet ju också vad som händer efter sommaren. Det skiljs.
Ja, det skiljs. Ja, efter folk har haft semestrar.
Ja. Och här står jag med en håv.
Alltså är man singel och nu 30.
Ja, ja, ja.
Det enda man kan göra
då för nästa upp, du vet vad Parisa vet vad det är som.
Berätta.
Det är som Hemnet. För att folk sitter ju, alltså det kommer ju inte ut några objekt på sommaren. Men däremot i augusti, det är just back det. To school. Du bara kablar ut, här kommer bostäderna. För det är också skilsmässogängen som liksom säljer av då.
Just
nu
det.
Är det dags att göra.
Men för
upp.
Sommaren är ju någon slags sommaren är ju högsäsong för parnormen. Mm. För det ska åkas på gemensamma semestrar med vänner. Man har hyrt stugor ihop, man har planer sedan gammalt.
Man åker till föräldrar.
Man biter ihop.
Familjer.
Man biter ihop. Man har säkert barn ihop också. Jajamän. Man åker med. Och sen så när man kommer hem och landar inser man att jag kan inte, jag står inte ut.
Nej, men nu lägger vi ner den här charaden.
Ja.
Men vad roligt, för att det är ganska kul. Så för både för dig då som är ute efter en partner och eller en bostad. Nu är det fan hunting season.
Alltså hej, nu händer det för Parisa.
Jaktsäsongen, det är inte bara att man får släppa hund på gris nu som det snackas om i mitt hushåll. Just det är snart älgjakt. Det är även prime time.
Men jag kan tänka mig att många av er just nu sitter i det här läget av att ni ska sälja er lägenhet för att hitta två nya. Ni ska bli singlar på nytt. Ni ska skilja er. För att det är efter sommaren, det har varit en pandemi. Det är en pandemi. Mm. Det kommer bli kosläpp helt enkelt.
Mm. Mm.
Och den här stämningen hörs lite av också i Michelle Obamas första poddavsnitt. Hon har ju med Barack Obama i första avsnittet. Väldigt väntat. Lite synd nästan. Var det verkligen klokt?
Det är en publikindragare. Ja. Det är smart.
Nej, men så det är hennes första projekt. Det är för Spotify.
Fast hade hon behövt det?
Ja, men det kändes lite bad call, kände jag. Det
var fast absolut jag vill
första.
Gör
det, avsnitt 5 har du med Barack, kan vi säga. Första kan du ha med Beyoncé eller Oprah.
Exakt.
Tänk till.
Alltså jag kan faktiskt säga så här. Jag, även om jag är väldigt intresserad av att höra dem prata med varandra. För jag vill alltid höra dem prata med varandra. Så kanske, du har rätt, kanske inte avsnittet.
Och inte heller direkt efter en isolering ihop. Vilket man kan höra om att det finns en stämning kring här.
Well, welcome to my podcast.
Thank you so much for having me on your podcast.
Just in case you don't recognize that voice, that is my husband, Barack Obama.
It's me.
It is you. It is you. Like most Americans, we've been spending a lot of time together in quarantine.
You don't seem to be happy about that the way she said it, right?
It's just a fact.
So det kommer bli kosläpp alldeles snart. Och på tal om det finns det ett avsnitt av Seinfeld också om det här fenomenet som heter The Wait Out. När man alltså väntar ut äktenskap för att plocka upp den bit man är intresserad av.
Aha.
Eller i Elaines fall att hon väntar ut ett antal äktenskap.
Mm-hmm. Mm.
Väldigt kul i alla fall. Och i allt det här så anar jag också att parterapi kommer att öka.
Ja.
Något fruktansvärt. Och parterapi är ju ett grepp som ni haft med i tv-serier. Mm. Hur genuint har det varit? Har ni gått i väldigt faktisk parterapi?
Mm.
Nej.
Jo.
Fascinerad.
Alltså så här, det har varit hur ska jag säga det här? Alltså, jag och Kalle har ju liksom lite svårt att göra tv som vi inte tycker känns på riktigt. Mm. Alltså det ibland kan man önska att vi var lite mer så att man bara tar ett manuskort i handen och så kör man. Men så som vi har gjort det har ju liksom byggt på att det är genuint och vi gör det så här. Mm. Så det har ju istället blivit tvärtom. Mm. Att det har blivit för riktigt och så har vi fått klippa bort jättemycket. För att det är så här, men det är för nasty för tv.
Kul, för ni har ju släppt bonusmaterial till er senaste serie.
Ja, inte just parterapin.
Nej,
dock. Nej,
men det kanske är nästa steg. Alltså till hjälp, ja. Vi har köpt en bondgård. Hörde du att jag uttalade det som du bondgård. Uttalade? Bondgård. Du
jag säger inte bondgård.
Britta Zachary.
Nej, jag säger bondgård.
Nej, du säger som jag sa.
Men bondgård, det är ju kanske om man är från Dalarna.
Du säger så 100%. I alla fall. Ja, då kan ju nästa steg kan vara att ni släpper bonusmaterial de fulaste scenerna ur parterapin. Ja. Bara små snippets.
Men jag kan berätta för dig, alltså vi har ju klippt bort hela dagar.
Där det är för dålig stämning.
Det blir för, alltså, dålig stämning, du vet, det är relativt. Alltså, jag kan säga så här, där det har liksom grävts lite för djupt. Mm. Där det har blivit liksom lite för sant och lite för sårigt, tror jag.
Shit. Ja. Och ni ser i teamets ögon att de kollar på varandra.
Nej, men alltså, i det läget så, alltså, jag tycker typ synd om teamet. Mm. Alltså, för att det, alltså, vi har liksom varit tvungna att släppa det och bara, vi måste ju ge oss hän uppgiften. Men det har absolut blivit för giggigt. Men med det sagt, alltså parterapi tycker jag är, jag tror att många kanske ser det som en läskig grej, mm, eller som ett tecken på att man inte funkar. Mm. Jag tycker att vi ska uppvärdera parterapi och se det kanske lite mer som att gå på gymmet, mm, med sin relation, eller att käka psykofarmaka eller något. Alltså det är så här, det är en grej som gör det bättre. Mm. Alltså, det är inte bara för par som krisar, tycker jag. Eller någon jävla kris har man ju alltid. Men jag menar, vi började ganska tidigt i vår relation att gå i parterapi, alltså bara för att jag hade som en jävligt ambitiös bild av att så här, det är väl bättre att vi går när det, medans det är bra, mm, än sen. För att vi ju har hela tiden levt i så här bonusfamilj och den där grejen. Ja. Så det, jag tycker vi ska avdramatisera det.
Men jag tror att många tycker att det är svårt att ens ta upp det med sin partner. För då blir det så allvarligt och så ansvarstyngt på något sätt.
Ja.
Nej, men och att vissa har svårt nog att ens få en stund att prata med sin partner. För att folk undviker ju allvar.
Men vi tycker ju att det är pissobehagligt att prata om saker.
Det är så.
Det är väl så vi är.
Mm. Nej, men jag är jättefascinerad av parterapi. Ni har haft med i er tv-serie. Och såklart Niklas och Jenny Strömstedt, mm-hmm, om jag ens behöver lägga till efternamnet i deras serie. Och jag träffade några kompisar i helgen som var helt lyriska och var så här ny vibb på dem. Mm. Och då har de tydligen gjort så att de har satt ihop respektive terapi. Alltså hon går hos en terapeut och han hos en terapeut. Och så hade de, fick de en idé att göra som parterapi, men med sina befintliga terapeuter.
Kan man göra så?
Dubbeltaxa.
Ja.
Slänga in alla i ett rum. Han ser där och hon ser där.
Och så får de prata, alltså talk it out.
Ja, liksom. Och så verkar det som att terapeuterna emellan har möten också.
Åh jävlar. Ja. Men det här var alltså någonting
nu
som...
Och nu liggs det tydligen.
Nu liggs det.
Summarum, hur känns det då? Har det gått bra? Vi ligger jämt. Och då fattar jag att det var ju nog hans take på lyckad terapi. Att det var det han först gick till. Nu ligger vi jämt. Och hon var så här, jag känner han förstår mig bättre, var det hon sa.
Det är ju
otroligt roligt axplock klassiskt, ur en relation.
Där har du typ en Felix Herngren komedi right there.
Exakt. Men jag skulle nog vara obekväm på parterapi och känna att någon tar någons parti, eller att partnern säljer ut oss, berättar alla fula grejer.
Alltså, jag tycker nog snarare det är så att en riktigt bra parterapeut hittar ju ett sätt att brygga mellan, mm, det du försöker säga, det du kanske har försökt säga i flera år, mm, men det går, av någon anledning så går inte det in hos den andra personen.
Filter av förakt, passiv aggressivitet. Men det här är jätteintressant. Det finns ju sen gammalt på HBO, den här State of the Union med just Chris det. O'Dowd, som podden jag i alla fall har en grej för.
Vi tycker om honom. Bridesmaids Hardin.
Han är ju Kristen Wiggs australiensiska, va?
Nej, Scottish. Det får du stå för.
Ja. Kärleksintresse i eviga Bridesmaids. Och sen är han med i den här serien med Rosamund Pike, alltså Gone Girlen. Nej. Och nu aktuell med Radioactive, där hon alltså iklär sig Marie Curies liv och person. Och jag ska se det till en kommande trippel där jag har en spaning om porträtteringar av kvinnor i historien. Mm-hmm. Sugna ni blev?
Ja, jag blev fan sugen. Det sa vad det
så, till. Så falskt.
Det blev kåt.
Det var det tråkigaste någon någonsin har hört.
Bröstvårtor stivnande.
Men det kommer bli kul. I alla fall, den här serien State of the Union, då är alltså 10 minuter långa inblickar i den stunden innan de ens går in på parterapin. Deras fiktiva relation då i serien. Och de möts på en pub innan och snackar igenom grejer. Och det är intressant, för det skapar ju någon slags nyckelhålseffekt. Som jag älskar, inser jag.
Well, I love you.
Well? What's the well doing there? What function does it serve?
We live on a fault line and the house might collapse at any moment. If it wasn't for me, we wouldn't be here.
You slept with someone else and now here we are.
För genom det nyckelhålet så får vi en uppfattning av deras relation. Vi får liksom skrapa ihop delar av vad som sägs för att förstå bakgrunden och vad det här betyder.
Utan att det skrivs på näsan?
Ja, om vad som sliter och vad som ändå håller ihop dem. Ish, någorlunda. Utifrån det då, med det här nyckelhål och att vi får se en mikroversion gång på gång. På samma tema och samma metod så kommer ju Sveriges Radiodrama med en ny produktion. Har du lyssnat?
Jajamän.
Har du lyssnat?
Ja.
Det är alltså tidigare paret och numera samföräldrarna, om man säger så. De har barn ihop. Komikern Jonathan Unge och komikern och regissören Sissela Benn som gör en ny produktion ihop. Och förutom att vara fascinerad av folk som gör saker där det finns ett uns av verklighet, för de har ju varit tillsammans och separerat.
Det hade jag ingen aning om.
De gör alltså ett parterapi, skilsmässodrama, och de har faktiskt varit ett par. Sissela och Jonathan.
Alltså grejen är så här, jag tycker ju man märker ju väldigt lite av det i den här.
Nej, men man tycker ju om vetskapen i bakhuvudet.
Ja, men det är ju också väldigt kul för att de har ju, det är ju väldigt överdrivet. Jag blev faktiskt förvånad över hur många steg ifrån verkligheten det ändå är. Bland annat när Sissela Benn, gud, jag älskar henne i det här.
Det är det. Jag måste bara säga det. Hon är också regissör för sagan om Dilan och Moa, som vi snackat ganska mycket om. Finns hon, två säsonger ute på SVT Play.
Bara det när hon ska säga något väldigt allvarligt och istället tar genvägen eller omvägen och tar in en norsk karaktär istället.
Just det.
Ja, så där. Då startar vi upp en ny journal här och det gäller parterapi med paret Liv och Ingmar. Båda jobbar inom underhållningsbranschen.
Det här att jag försökte säga att jag vet att du är olycklig och så, men jag försöker inte tänka så mycket på det. Alltså, hur glad tror du att man är i ett förhållande med småbarn liksom? Bara liksom skit i det.
God dag i stugan. Ni har fått besök av mig. Jag är en jente från Oslo.
Nej, men jag vet vad som händer nu.
Säger,
Ingmar, låt henne fortsätta.
Ta gott emot mig. Jag har en budskap till Ingmar och det är från Liv. Och det är rätt och slett. Jag vill gå på tur, men inte med dig.
Det här är alltså en serie, en radiodramaserie i 6 avsnitt som heter Skärvor ur ett äktenskap. Alltså uppenbar passning till Ingmar Bergmans legendariska scener ur ett äktenskap. Och det är alltså en film som jag verkligen älskar. Eller tidigare tv-serie. Och karaktärerna heter just Liv och Ingmar. Reagerade du på det?
Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag är så okultiverad.
Nej, okej. Okay. Mm. Så det är Liv Ullmann och Ingmar Bergman hade ju en relation. Och Liv Ullmann var skådespelerskan i den filmen. Scener ur ett äktenskap. Men det de gör är att vi får höra de sista 6 minuterna i varje parterapisession istället. Alltså också ett nyckelhål i taget. Och du har ju lyssnat. Och det känns som att vissa grejer kunde ha tagits direkt ur Wahlström-Zachari i hushållet.
Är det
för
sant?
De båda jobbar ju inom underhållningsindustrin.
Ja,
och just det här har jag det till på och tyckte var väldigt kul. Måste spela upp för dig.
Och så, och det är jätte, och det är kul och vänta. Okej, nu har jag lite goda nyheter här. Grattis till recensionen. Turnén är förlängd.
Gud, vad... Va? Men vadå, vänta.
Gud, vad kul. Jag men vadå? På.
Nej, men vadå, lägger du till nya datum nu eller?
Jag kör tydligen hela september ut nu.
Du kan absolut inte köra hela september. Jag ska ju spela in Majorskan då. Jag kommer vara i Värmland.
Nej, men det här har du inte sagt någonting om.
Jo, det har jag sagt.
Nej, det har du inte.
Jag är helt säker på att jag tror att jag har sagt det.
Det kan stämma.
Okej, men då vet du det nu. Jag ska filma med Johan Rheborg.
Jag tror att jag har sagt det. Jag är helt säker på att jag tror att jag har sagt det. Har ni mycket... Det här tänker jag, man byter ut Majorskan mot en föreläsning. Och man byter ut den här turnén i Jonathan Unges karaktärskap mot typ en träningsinspelning för Kalle. Det eviga pusslet förhöjts till 100 i princip.
Alltså jag vill ju vara bjussig, men vi har inte, det är inte riktigt så, men däremot eftersom vi jobbar ihop
numera.
Precis, ja. Så är det ju mer så här typ ja men Alltså så här, ja, jag förstår situationen ish, inte exakt just den. Alltså typ så här, åh, Kalle fick ett drömgig och då var jag tvungen att stå tillbaka, utan det är ju lite mer så här, vi gör ju väldigt mycket ihop och då kan jag känna mer, det kanske i det så kan det vara så här
viljor som går emot varandra.
Ja, precis.
Men vad tycker du om själva skådespeleriet?
Jag blev faktiskt positivt överraskad och det kanske låter som lite taskigt. Alltså varför hade jag låga förväntningar? Men jag, för så här, radiohumor, det känns som att det är så lätt att det blir
pajigt.
Överdrivna röster, onödigt jäktad dialog, en väldigt pajig plott eller liksom överdrivet redovisande och så vidare. Och det är ju väldigt intressant här tycker jag, för att det här är ju, det är ju Moa Gammel som har köpt in den här serien. Jag tror att hon är något slags utvecklingsansvarig.
Alltså hon har en fantastisk titel, jag måste säga det. Moa Gammel, alltså tidigare framförallt känd som skådis och manusförfattare och snart också debutförfattare med romanen Gertrud efter Hjalmar Söderberg-pjäsen. Hon blev konstnärligt utvecklingsansvarig på Sveriges Radios dramaavdelning 2019. Kanontitel.
Ja, men det är det. Och det här är, jag tycker liksom att det här, förhoppningsvis så har hon kanske också tänkt på det jag precis sa. Och eller jag vet inte.
Men och att det gör att folk aktar sig för att ta steget.
Ja, men exakt. Alltså det är verkligen så här, och jag skulle vilja uppmana våra lyssnare att faktiskt ge det här ett lyssn. För att det är liksom, det är ganska flippat, det är ganska förhöjd humor. Det är ju ingenting som förhåller sig till någon rimlighet eller så där. Och det är ganska kul. Ibland så drar de iväg och har som en helt orimlig föräldra diskussion sinsemellan. Alltså man förstår så här, det är helt orimligt att två föräldrar pratar så om sitt barn. På, alltså, jag vet inte om det är kanske lite improvisation och så där, men de är ju två väldigt skickliga. Och det är alltså 6 gånger 6 minuter. Så att det är verkligen, gör den investeringen. För det kom skratt högt flera gånger.
Men förstår
gånger.
Du lyckan på redaktionen? Där de är så här, tänk om vi skulle göra en remake av Scener ur ett äktenskap med två av Sveriges liksom kändaste komiska talanger som dessutom har varit ihop och separerat.
Ja, jubel.
Och har ett barn ihop.
Och jag skulle vilja säga, det här låter kanske tråkigt, men jag blir lite sugen på tv-serien. Nu kommer ju den kanske, alltså då kanske vi ska vara lite i så här. Det är ju bra som det är. Det är kanske bara, jag vill kanske ha längre avsnitt bara.
Det är det. Nyckelhålsaspekten, det är ju bra om det gör att man längtar efter mer. Men jag tycker bara att det ställer vissa krav på produktionen. 6 minuter, folk kan tycka att så här, men bara 6 minuter är hur lätt som helst. Det är nästan svårare.
Verkligen.
Just det du säger om redovisning och att behöva koka ner någonting så att det känns kärnfullt och ändå ge någonting i den formen. Så jag är imponerad, absolut. Och jag tycker att det är intressant vad det handlar om. Relationer men också föräldraskap i modern tid och det här otroliga det här bizarra, de här småaktigheterna som uppstår två personer emellan när viljor står mot varandra, man kanske lastar den andra för sina misstag eller för sin livssorg som vissa har och om man är sugen på ännu mer scener ur äktenskap, har du hört om det här? Det verkar inte som det. Du har inte hört om det.
Men hur ska jag veta?
Nu du.
Du har inte sagt.
Nu du! På tal om det här originalet då, som också var 6 avsnitt tror jag, från 73. Den lyckades ju verkligen bli tidlös och håller än om hur, ja, två äkta makar börjar liksom förakta varandra och drivs isär. HBO gör en ny version av det här.
Är det av Kramer vs. Kramer?
Nej, också en fantastisk film. Ja. Kramer vs. Kramer. Kramer vs. Kramer med Dustin Hoffman och Meryl Streep. Det här är en ny version gjord av
gjord av Haggai Levy som alltså ligger bakom The Affair
till exempel. Två! Med Michelle Williams och Oscar Isaac i rollerna.
Vem är Oscar Isaac?
Okej, det här är så otroligt. Michelle Williams. Michelle Williams har ju redan gjort den här monumentala breakup-filmen Blue Valentine. Se den om ni vill bli påminda om hur det är att vara ihop med någon.
Se inte den.
Se den om ni vill bli påminda. Hur var det nu att vara ihop med någon?
Vad hette han? Vad sa du? Oscar?
Och Oscar Isaac. Hua. Star Wars, Ex Machina, miniserien Show Me a Hero som jag älskar på HBO. Väldigt många projekt. Inside Llewyn Davis, om ni sett den. Det är väl separationens tid vi lever i. Inte bara för att det är sommaren efter pandemin, men för att det är 2020. Och som jag har varit inne på, att en och samma relation ska tillfredsställa alla på exakt alla sätt.
I väntan på parterapi, kanske jag ska säga, så skulle jag vilja dela med mig av ett lyssnartips som jag teasade förra gången. Det är inte en vibrator, men det är någonting som kan fungera lika bra. Och det är inte en ny partner heller.
Nej.
Utan det är väldigt specifikt tips här. Gråhe duschmunstycke.
Åh, herregud.
Bokoma spray.
Du tar det tillbaka verkligen.
Instruktionen är bildgoogla. Alltså googla en liten instruktionsfilm så kommer du att förstå.
Jag gör det här nu. Vad sa du? Gråhe?
Gråhe Bokoma spray.
Bokoma låter ju redan
det låter
oturligt likt en viss japansk sexakt. Om det ens är en sexakt. Och
är
inte
det bokake?
Bara...
Nej.
Ja.
Men det är någon som hostar i bakgrunden på den här filmen. Fan vad sjukt.
Du såg alltså det här i research för någonting annat, antar jag.
Det är ett tips från lyssnare.
Just det här duschmunstycket.
Ja, detta specifika tips. Underbart. Från lyssnare. Alltså, vi älskar att få tips om sånt.
Det som hände på det här klippet var att det var som en väldigt hård stråle som utvidgade sig och gick in igen.
Ja.
Att det pågår alltså en aktivitet. Att det inte bara är trycka på samma tangent.
En dynamisk rörelse, absolut.
Fattar du? Jag ser framför mig samtalen nu hemma hos folk. Du älskling, är det inte dags att vi skaffar ett nytt duschmunstycke? Och att man då tror att partnern inte har hört det avsnittet. Vilket partnern kommer att ha gjort.
Jag ser istället PR-möjligheter. Jag ser att någon på Gråhe lyssnar på det här och säger vi borde skicka en sån till Britta och Parisa. Och då säger vi, vilka är vi att säga emot er i detta?
Inga.
Det är ett duschmunstycke. Alla kan. Det passar säkert alla duschar.
Prohygien.
Ja, kör bara.
Alltså, vi poddar ju numera på samma plats igen.
Fy fan vad det är mycket trevligare.
Ja. Ja. Verkligen.
Det är bra.
Du sitter inte i någon bil bredvid hönsen.
Fy fan.
Essa skriker för håll för hon ser dig.
Fy fan.
Påminnelsen om att du finns.
Jag älskar henne. Jag älskar henne. Men hon kan absolut sålla lite bland gångerna. Hon skriker i ren kris.
Men jag förstår. If you see it, say something. Eller vad det heter?
See something, say something.
Ja.
Si ves algo, di algo.
Jag förstår stressen det skapar för dig. Och ditt barn börjar på dagis snart igen. Och då kanske podden bara blir helt vild på något sätt.
Ja, men det kommer fan vara helt jävla unleashed.
Ja, men tack för att ni har lyssnat ännu en vecka in the burn.
Hör gärna av er till oss med saker som ni vill att vi ska prata om. Vi fick en kommentar av en kille som jag tänker att jag bara kan lyfta lite snabbt på våran Instagram. Jag vet inte om du såg det, Parisa, men det var en kille som skrev att han ville att vi skulle ta upp den kvinnliga blicken, alltså att kvinnor helst vill att killar ska vara macho, att de ska vara framgångsrika, att de ska vara längre än en själv, och att tjejer bara gillar bratskillar, som jag läste det som. Det var inte vad han skrev. Jag kände inte riktigt igen att det är en grej.
Såg du min huvud? Såg du hur jag knyckte på huvudet?
Vadå?
Fick i princip whiplash.
Vadå?
Av min huvudknyckning.
Känner du att det stämde allting på dig?
Såg du det här gjorde så här mot dig? När du sa att du inte stämmer in på det här. Det var en otrolig really reaktion.
Jaha,
du är med. Ihop med liksom mannen som manifesterar macho.
Ja, det är fan
360 grader.
Jo, men det är ju inte, men det är inte premisserna på vilka jag har valt honom.
Vad utan du det vet medvetet. Du också har absorberat samhällets normer för hur sexig man är. Men då kanske
vi ska då kanske vi ska prata om det. Jag är inte främmande för att vi tar ett killavsnitt där vi liksom där vi vänder oss. Vi har många manliga lyssnare. Alltså typ,
men jag skulle vilja att de då skickar in ännu fler aspekter.
Exakt.
Det vore jätteroligt.
Hör av er.
Hör av er, bra.
Vi älskar er.
Det är med.
Ha det bra.
Ha det bra.